Ni vet hur det är. Man tycker att man känner någon tills man efter en middagsbjudning dukar fram ett roligt sällskapsspel och börjar spela. En person som inte går ur det hela som vinnare blir plötsligt som förbytt och på ett otroligt dåligt humör som kan förstöra hela kvällen. Välkommen till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om dåliga förlorare. Vad är det som gör att vissa mår så förfärligt risigt av att förlora medan andra inte bryr sig alls? Hur kommer det sig att vi nu i dessa EM-tider mår riktigt kast ibland för att laget vill heja på förlorare medan andra är alldeles obröda?
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav ifrån kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Björn, du hämtade andan här för att säga någonting. Kastar in i matchen.
Jag skulle bara säga att det var tråkigt att du hängde ut mig i introt där.
För du, vet du vad? Jag tänkte faktiskt på det när jag var på väg hit till inspelningen idag. För du brukar alltid fråga mig när vi gör vissa ämnen så här, Lina, känner du igen dig i det här? Och så tänkte jag, undrar om Björn är en dålig förlorare? Han är nog fan det.
Jag är det. Jag har en lång historia av att vara dålig förlorare. Och det här är så till den milda grad att jag faktiskt inte tycker om sällskapsspel överhuvudtaget.
Är sant?
Så att min coping har varit att när folk spelar Monopol så sitter jag och läser lite.
Alltså för mig, för det blir för dålig stämning annars.
Nej, men det har liksom, det har inga positiva konnotationer. Alltså jag associerar det till olust.
Men vad roligt. Mm. Då börjar vi med de mest grundläggande frågorna kring dålig förlorare. Är en dålig förlorare alltid också en väldigt entusiastisk vinnare? Eller kan det vara så att det bara är, man mår bara dåligt av förlusten men bryr sig inte så mycket om man vinner?
Det finns ju alla sorter. Jag är en extremt empatisk vinnare.
Det kan jag tänka mig.
För att jag vet hur jobbigt det är att förlora, så att säga. Så att jag brukar alltid liksom spela ner mina vinster och bara byta samtalsämne. Eller, alltså typ så, om jag märker att det är någon som tycker att det är lite så jobbigt. kanske. Men jag har ju några, jag berättade i något tidigare avsnitt om hur jag drog en dartpil i ryggen på min brorsa.
Ja, efter en förlorad dartmatch.
Ja, det var någonting jag hade förlorat, ja. Det var ganska extremt.
Ja, det är inte bra.
Nej, länge sedan får man säga. Jag hade någon sån, folk brukar bli chockade när jag berättar den här grejen. Men jag var på smekmånadsresa med min ex-hustru, min smarta ex-hustru, och vi hade en så här pågående Chicago-turnering, kortspel, som är ganska, det är så här pokerlikt och ganska skicklighets...
Man kan inte säga att det bara är tur liksom.
Nej, och sen så när man kör så här många matcher får man liksom en statistisk serie.
Ja.
Och jag tror att hon hade kanske vunnit 8 raka eller något sånt där, när jag någon kväll på något torg i Tyskland eller vad det var, bara liksom kastar kortleken i hennes ansikte typ. Alltså jag blev så...
På smekmånaden?
Ja, exakt. Och, alltså inte på något hotfullt sätt såklart.
Nej, men det får vara någon skitspel.
Ja, skitspel så. Och hon var så här, men snälla någon. Lilla barn, nu är det färdigspelat. För du klarar inte av det här.
Sneglade lite på den här ångerveckan som kanske finns i äktenskapsförordet.
Precis. Men sen så har det, jag menar, jag har växt och utvecklats som människa. Så att nu så, och jag menar, jag är ju trots allt psykolog.
Ja.
Så att jag kan liksom känsloreglera nu på ett sätt som gör att det funkar. Alltså jag kan till och med vara trevlig och glad och förlora. Men det är fortfarande så att jag typ inte tycker att alltså jag spelar inte Monopol.
Nej.
Jag gör inte det. Alltså mest bara för att jag känner att det är förknippat med massa trista känslor.
Ja. Men så här då, bara för att fortsätta måla upp olika scenarion där den här typen av inställning till vinst och förlust syns. Springlopp. Du springer. Ja. Ni sprang Gotland, inte Gotland runt, men någonting runt på Gotland för någon sommar sedan. Är det en sån här, så du liksom, om du inte vinner där, är du sur?
Nej, jag behöver verkligen inte alltid vinna. Gud vad intressant. Under vilka omständigheter är det... Jag tror så här att, för att i just det loppet till exempel så vet jag att det fanns massa löpare som var bättre än mig.
Ja.
Jag borde inte vinna där.
Just det.
Jag borde kanske komma trea från slutet av oss 10 som sprang.
Just det. Ja.
Men om jag på något vis, om det är något som, ja men det här kortspelet då till exempel, alltså om man tänker sig att det blir ju ett slags liksom intelligenstest.
Just det.
Där vill jag vara bra.
Ja.
Och så får jag stryk 8 gånger i sträck. Eller om det bör vara liksom om det är något som är viktigt för mig. Eller om det bör vara rimligt jämna odds, så att säga.
Det vill då inte du vara sämst.
Nej, det är väl då det kickar in sådär. Hur är du?
Jag hade förberett ett svar, men jag skulle vilja nyansera det. För jag tänkte säga att jag inte bryr mig så mycket. Men det är ju för att man tänker schack eller monopol eller så. Och i de grejerna har jag ingen prestige. Men om det är prestige och så här, säg att vi skulle ha en stavningstävling här eller något sånt där jag känner att så här, då vill jag vinna. Och då tror jag att jag skulle... Eller det vet jag ju med mig, att jag, om man vidgar begreppet förlust så är vi väldigt nära det här vi har pratat om med liksom perfektionism och så vidare. Mm-hmm. Allt som inte är 100% toppen är ett nederlag för mig.
Mm.
Och det har jag svårt att ta.
Ja.
Och sen tror jag inte att det är liksom det blir inte en, liksom en kastad kortlek, men det blir en lite sämre natts sömn och långa utläggningar i mitt eget huvud om hur jag ska göra bättre nästa gång för helskotta.
Mm-hmm.
Men varför knyta an till det jag började med? Det finns ju de där det här är liksom en hotfullt kastad kortlek eller liksom ett så här rejäla utbrott och just det här förbytta.
Ja.
Så folk som är liksom sansade, rimliga och härliga som man bara, vad händer nu?
Ja, det blev ju ingen fantastisk fotbollsmatch i och med att det var bara ett lag som ville spela fotboll. Så jag tror det skulle bli en riktigt rolig match med mycket folk och härligt väder och allting. Sen kom de hit, men var inte dugg intresserad och ville bara gå och förstöra. Så det är en besvikelse.
Men vad tror du, hur många är det som är dåliga förlorare helt enkelt? Har du någon uppfattning?
En per familj, och familj tänker jag är, det är 20% av oss.
Vet du, det är typ rätt.
Nähä,
jo.
Kul.
Vi har en amerikansk opinionsmätning eller en enkät där man hade frågat 2000 personer och då visade det sig att 1 av 5 hade band förbjudit någon typ av brädspel
som du
i hemmet. Ja. Mm. Monopol var vanligast och så är det också hos mig. Jag har inget monopol hemma utan det får barnen spela med sin mamma. Och sen var det också så att 1 av 5 sa att spelkvällar med vänner eller familj ofta eller alltid stördes av tävlingsinriktat och ovänligt beteende. Competitive or unfriendly behavior. Och en av fem hade också bannat specifika spelare från att vara med.
Mm.
Är du med?
Ja, men är det här samma en av fem som själv är en dålig förlorare? Eller?
Nej, alltså det kan nog vara lite hur som helst. Alltså man vet att om Palle kommer på spelkväll, då är kvällen förstörd.
Ja, just det.
Har du någon sån eller?
Jag var hemma hos några vänner en gång som har barn, flera, massa barn. Det var det som, jag tog med mig det in till denna inspelning också, för att det var så tydligt att det här är inte en familjekultur där det är jätteviktigt att vinna, utan det var liksom så här, ett av tre barn som man märkte väldigt tydligt inte stod ut med att förlora. Alla spelade, allt var kul, och den här personen vann ganska mycket, och sen när den inte vann så bara totalt sammanbrott. Lämnade rummet, skrek, grät, var liksom helt förstörd. På ett sätt som, och då var det inte bara så att det här är en liten fas de här veckorna, utan liksom, det här är hur det här barnet är och har varit det i hela sitt liv. Och det tycker jag ändå var lite spännande.
Ja.
Eller hur?
Jo, precis. Jag tänker mig att det finns, eller det säger de som kan någonting om det här, att det är medfött, inlärt och en liksom kombination. Så att det finns en stark personlighetsdimension, men också hur man växer upp och vad man lär sig och erfarenheter och sånt där.
Just det.
Verkligen både arv och miljö. Men visst, alltså det där tycker jag att jag kan se bara hos typ mina egna barn.
Ja, just det.
Lite olika inställning till det där. Och om man jämför mig med mina bröder, sticker jag ut på ett kanske inte positivt sätt då. 13% identifierar sig själva som, de sa att jag kan vara den här problempersonen.
Okej, det är jag som inte får komma på spelkvällarna.
Just det. Och då kan man tänka sig att det finns
mörkertalet.
Mörkertalet är stort, ja. Och sen så var det en tydlig generationsskillnad som var lite rolig. Får någon tanke där?
Alltså, vilken åldersgrupp är sämst förlorare?
Ja, tänker du att det finns en generationsskillnad, att det finns fler dåliga förlorare i någon generation?
Ja, men kanske 40-talisterna då?
De var faktiskt, åtminstone när de ska beskriva sig själva, så var det en högre siffra. Som, alltså de sa att de var aldrig problemet. 71% av boomers, alltså folk som är 57 eller äldre, sa att de var aldrig del av problemet. Gen X, alltså vår generation, 41-56. Herregud. Där sa 57% att jag är aldrig problemet. Och millennials 38%.
Det här kan ju lika gärna vara ett mått på självbedrägeri och insiktslöshet.
Vet du vad jag tänker mig att det är?
Nej.
För att, och sen så går man på Gen Z då, alltså 18-24-åringar. Mm. Där var det bara 24%. Så att det blev lägre och lägre.
Ja.
Och jag tänker mig att, alltså vi vet ju att äldre personer är liksom softare. Alltså det är mindre känslosvängningar. Alltså man är bättre på känsloreglering.
Just det.
Och det är bara att gå till mig själv. Alltså hur jag var när jag var liten.
Då jävla vill man inte vinna över dig i Monopol.
Nej, det vill man inte. Alltså jag har gjort såna här grejer. Du vet, man typ bara vräker ner Monopolet på golvet och sånt där.
Oh, gud Björn, det här är gulligt att tänka sig att du gör det. För du är så himla... Det är out of character ändå,
ja.
Sett till hur det är idag.
Och jag menar, det gör jag inte längre.
Nej, precis.
Tack och lov då. Och alltså man blir ju, man får ju massa, alltså dels fysiologiskt, alltså man blir ju, det händer ju mindre.
Ja.
Man blir mindre hetsporre.
Och hela så, livet är ju också ända så långt KBT, så att när känslan är såhär, åh vad dåligt, allting kommer gå åt helvete för jag förlorade, så bara, nej fast det gick inte åt helvete.
Nej.
Och nu har jag bevisat det för mig själv tillräckligt många gånger för att stå ut med det.
Och sen så var det också lite kul att de bara listade de här värsta spelen, och på topp 5 fanns då Monopol Uno.
Gud vad kul, det här är verkligen de spelen som min son vill spela hela tiden.
Och Alphabet, bland annat då. Monopol. Monopol. Ska vi prata lite om faktorer som avgör då hur det blir?
Yes.
Nummer 1, du är ett barn.
Att vara ett barn gör dig väldigt, väldigt benägen att vara en dålig förlorare.
Det är en riskfaktor. Ja. Jag läste en väldigt intressant artikel av en utvecklingspsykolog som heter Susan Harter.
Mm.
Och hon har gjort studier på det här, intervjuat barn i förskoleålder, alltså typ 5-6 och så.
Ja.
Och en sån här grej med dem är att de har en illusion of self. Alltså de har en idé om sig själva som lite så här superhjältar ofta.
Ja.
Till exempel av de här som hon intervjuade idag så trodde 50% att de var snabbast i sin peer group, alltså i sin förskoleklass eller så.
Ja, visst. Mm.
Och med den självbilden så blir det ju många svåra krockar med verkligheten.
Verkligen. I vilken ålder är man mest så där, vet du det?
Det var faktiskt inte angivet. Det stod...
Men vet du, det är lite förskolevibben här.
Ja, det är förskolevibben, ja. Exakt.
För alltså håller ju Max på, jag är starkare än Hulken. Man bara, nej, men du är inte det.
Nej.
Och Hulken finns inte.
De två detaljerna bara. Ja. Och hon tar ju upp det här intressanta i den artikeln då, att tävlingar är ju väldigt viktiga för att liksom socialisera in oss i samhället.
Mm.
För att, tänk om man skulle gå runt och tro att man var starkare än Hulken när man är...
Just det.
14, då bör man bli en ganska oskön figur.
Alltså, lära sig förlora, lära sig vara besegrad.
Lära sig vara besegrad, exakt. Och då läste jag en annan forskare som heter Ken Barish.
Mm.
Också utvecklingspsykolog, tror jag. Alltså barn och ungdom. Så. Och han skriver om hur man ska hantera den här grejen som varje förälder stöter på. Ska man låta sitt barn vinna?
Just det.
Jämt.
För barnet blir så argt och ledset när det inte vinner, plus att det är kul att... Liksom.
Eller att man tänker att man stärker dem om man...
Ja, och att det är lite muppigt att bara säga, nej, pappa sprang snabbare. Alltså, du behöver ju inte vinna över ett barn.
Nej.
Men å andra sidan, den distorted self-illusion, bla bla bla. Om,
hur gör du? Nu är du en 3-4-åring.
Nej, men jag tror att vi har... Det har varit en resa av att så här, låta barnet vinna för att det är kul att se barnet glatt. Sen steg för steg lära barnet att det är okej att förlora, vilket har varit bökigt. Och sen nu, alltså grejen är, nu spelar vi en hel del spel som Max vinner, punkt. Alltså här, memory, utklassning.
Ja.
Liksom, och då behöver man inte ens...
Ja, den är ju kul för att ungar är bättre på det.
Ja, och det finns ett annat roligt spel där det är typ så här, små figurer och olika färger som man tänker är ett så här... Gud, det här kommer jag, alltså nu, watch out, det här kommer jag vara så vass på. Men där barns hjärnor är, det är liksom utformat för att göra barn till vinn. Alltså då, barn är bättre på det än vuxna människor.
Ja.
Man ska typ snabbt säga så här, grå mus, röd fåtölj.
Mm-hmm.
Och där, att bli mattsopad av en 4-åring, det är en törn för självförtroendet. Men så har vi nog gjort, att vi försöker liksom få visa att båda är okej. Och så här, inte göra för stor sak av att vinna och inte göra för stor sak av att förlora.
Nej.
Var det rätt?
Ja, det är typ precis så han säger att man ska göra.
Mm.
Låt barnet vinna ibland.
Mm.
Och så vinner du själv ibland. Och sen så prata om, liksom uppstår mycket känslor eller så, så får man liksom prata om det, precis som du beskriver. Att det är okej att förlora, och när man vinner så behöver man inte...
Det är inte heller...
Då behöver man inte retas.
Nej,
så att man bara socialiserar in sitt barn i att bli en vettig samhällsmedborgare.
Och vad kör du på nu då?
Basketbollen.
Kör. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Tycker du inte det var kul att få komma hit till studion i alla fall?
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, alltså man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Sen har vi punkt 2 som är sunk cost.
Ah.
Det minns du vad det är.
Ja. Ah.
Berätta.
Det här är ju ett av mina favoritavsnitt för att det handlar om hur vi, när vi har investerat i någonting, så vill vi ogärna ge upp det. Ja, men du har kollat på en tv-serie 4 avsnitt och den är inget bra.
Ja.
Men att sluta kolla nu gör ju att du har kollat på 4 avsnitt i onödan. Alltså kollar du vidare på 10 till.
Precis.
Och den blir inte bättre.
Mm. Så att det är ju det här sunk cost fallacy då. Mm. Att man fattar dåliga beslut för att man har investerat tid, pengar, känslor eller något annat i någonting.
Och hur hänger det här ihop med spel eller liksom förlust och...
Jo, men det är en sån här grej då som man har sett i olika så här ekonomiska spel. Att då kan man se en större sore-loser-effekt. Om spelaren har liksom investerat mer i spelet på olika sätt.
Och då kan man ju förstå varför du tycker Monopol är extra jobbigt, för det tar ju pisslång tid.
Ja.
Det är en hel kväll man lägger på den där och sen...
Ja. Exakt, så att det är en sån grej. Så att det kan vara tid, det kan vara engagemang.
Ja.
Och det har man också sett i såna här ekonomiska studier då, att om priset är stort eller viktigt, alltså, eller liksom utfallet betyder mycket för en, då kommer man också investera mer i spelet, i tid, engagemang.
Mm.
Och då ökar den här dålig förlorarrisken.
Hette det sore loser på engelska?
Sore loser.
Kul.
Japp. Mm. Och det här satte igång lite olika tankar hos mig då. Vi pratade i tristessavsnittet om, det fanns en forskare som heter Ian Bogost. Och jag minns att när jag läste hans forskning gjorde det ett otroligt intryck på mig. Hans take var så här, att vi tar för lätt på saker och ting. Vi borde engagera oss mer i saker. Vi borde ta saker på större allvar. Du vet ju hur man brukar säga så här. Det är bara ett spel.
Ja, just det, just det.
Spelar roll vem som vinner.
Ja, i det stora hela, who cares. Ja,
ja, alltså den typen av...
Ja, visst, det är verkligen generellt ett mantra. Man brukar tänka att det där gör livet lättare, att rycka lite mer på axlarna.
Ja, och han menar att saker och ting blir mycket roligare och mer intressant om man tar dem på allvar. Mm. Och det kan man göra med nästan vad som helst. Alltså man kan använda det som ett gud vad det är tråkigt att måla ladan. Men om jag nu ska måla ladan på det optimala sättet du kan göra då, nu ska jag läsa på om ladmålning. Och så, alltså då...
Just det, då, nu ska jag plocka en sån då himla fin bukett. Ja. Mm.
Och det där har jag tänkt ganska mycket på och liksom applicerat på livet lite grann med så här framgång på något vis. Och det är ju, alltså spel blir ju roligare med folk som tar dem lite på allvar.
Ja.
Eller hur?
Visst.
Alltså varför ska vi sitta och spela Monopol om vi inte tar det på lite allvar?
Ja, då är det ju bara slöseri med tid. Ja, men... Att bara sitta och flytta runt en liten doja på Rutplan och säga Hornsgatan, det är ju inget...
Nej, alltså lite så. Och där finns det någon slags inbyggd konflikt då. Eller hur?
För tar man det på allvar så kan man inte strunta i om man förlorar eller vinner.
För att min coping med dåligt förlorarskap var länge att liksom dra ner mitt eget engagemang. Alltså så här, jag kan vara med, men med absolut minimum av engagemang. Det spelar ingen roll någonting. Och då blir man ju också en ganska tråkig person att ha vid spelbordet sådär. Och jag tänker mig att alltså den liksom drömpersonen i det här sammanhanget är en sån som kan vara väldigt engagerad i spelet men sen frikoppla från det så just fort det, spelet är klart. Det. Och sådana finns ju.
Ja.
Och de brukar jag tycka är lite beundransvärda.
Ja, för det här, jag känner igen mig väldigt mycket nu i denna EM-feber som råder. Ja. När Alex nu för 2 veckor sedan sprang in i en kiosk och kom ut och såg ut som liksom julaftons barn med tindrande ögon. Och i sin hand hade han 2 tjocka EM-bibeln och EM-guiden. Mm-hmm. En sån här kvällstidningarnas bilagor. Och bara så, det här är liksom, det är så fett det som ska ske nu. Och man bara, alltså, jag kan inte engagera mig. Stackars mig. Alltså han är ju den som kommer bli jätteglad om något lag vinner, jätteledsen om inte gör, som kommer bry sig om. Så här, han är in for något väldigt, väldigt roligt. Medan jag sitter där och jäspar och typ jämför sig, vilken tränare är snyggast, vilken spelare är snyggast. Och att jag känner ett avund för hans engagemang.
Ja.
Även fast det ju mycket väl kan vara så att skulle man sätta ihop hela EM-upplevelsen så kan det mycket väl vara att han kommer ut på minus.
Ja.
Det blev mer förlust än vinst, mer skrik och gnäll än vad det blev kul.
Ja.
Men det hände något liksom.
Jag har ett litet knep, apropå fotboll, som jag brukar använda mig av. Det är att, men exakt det du säger, alltså det blir ju mycket roligare när man går upp i det. Det finns ju så mycket liv i det. Alltså det är ju fantastiskt. Alltså, en match kan ju vara som en hel, alltså det är ett drama, du vet, det är så mycket känslor. Man känner att man lever, det är fantastiskt. Så att jag brukar försöka gå in i det där. Alltså både med klubblag i slutet av säsongen typ och med landslaget och sånt där. Men så fort de åker ut, då gör jag en liten kognitiv manöver som är så här. Vadå? Fotboll är bara en social konstruktion.
Ja, men just det. Och det funkar.
22 snubbar som jagar en boll. Eller snubbor.
Och det funkar att göra så. Då kan du...
Ja, det funkar ganska bra.
Det är roligt.
Att hoppa in och ut ur det lite så, ja. Precis, så kanske jag skulle försöka göra med Monopol också. Mm. Monopol är bara en social konstruktion.
Ja, exakt. Och för stunden går Wall in. Västerlånggatan måste ha på hotell nu. Men det där med formuleringen gå upp i tycker jag var väldigt härlig apropå engagemang. Jag har en vän som jag hängde med en helg nu som är sån med det mesta. Alltså hon kan inte plocka en bukett blommor utan att liksom också googla namnet på dem och berätta för en hur liksom, vad är det här, strandväppel eller kanske en fågel, jag minns inte. Och liksom ska göras massex och ska liksom lagom mycket salt ner i en liten påse bredvid så man kan salta. Och skulle man glömma det saltet så är det liksom ett nederlag. Mm. Och vilket härligt liv det blir.
Ja.
Vilket levande liv.
Det blir ett väldigt levande liv, ja.
Ja.
Exakt, så man vill inte ha det här distanserade.
Nej.
Till allting.
Ett ärsliv är ju inget kul.
Jag tänker min pappa och ja. Min farbror hade under hela min uppväxt, vi hade en sån här krocketurnering i släkten. Vi spelade krocket på vårt sommarställe.
Ja. Byglar och klubbor och bollar.
Ja. Ja, och i fokus var alltid den här uppgörelsen mellan de två.
Mm. Din far och hans bror.
Ja, alltså det var ingift farbror.
Ja. Mm. Ja.
Och alltså det var inget lekfullt.
Nej.
Där. Det var ju så här att den som förlorade av de två försvann ju sen. Man såg inte dem på
20. Gud vad roligt.
På hela dagen. Så.
Ja.
Och väldigt spänd ständigt. Men ja. Det var ju också jäkligt kul. Alltså,
visst,
det gav så mycket energi till den här grejen. Och sånt där som vi skrattar åt efteråt. Alltså, ja. Jag menar, det fanns ju något härligt i det där också. Och sen så är det något väldigt gulligt med vuxna personer som blir som barn.
Ja, jag tror att därför jag tog det som exempel när du frågade mig vilka jag trodde var sämst förlorare, så sa jag 40-talisterna. För att mina päron, eller mamma och styrfars, att de har en bollturnering på somrarna. Som är vad det nu är varje tisdag eller en tisdag i månaden eller något varannan. Och så bjuder de in alla sina kamrater och så spelar man boll. Och det är liksom, det är inte för att det är mysigt att dricka drinkar och ha lite knytkalas, för det gör de också. Men det är verkligen spel. Och man räknar poäng över hela säsongen. Och sen så kommer en pokal och det är liksom vinnartal. Och det är ett jätteengagemang. Och där är det så roligt att se hur vissa är lite så här, jaja. Och för andra så är det liksom riktigt dålig stämning om de missar ett kast. Och så där.
Ja.
Supergulligt att se.
Ja.
Och inspirerande.
Mm.
Jag önskar att jag fortsätter vara så taggad på något.
Ja.
Även när jag är 70.
Visst, plus. Faktiskt. Alltså det finns något livsbejakande.
Ja,
i det.
Verkligen.
Ja. Ja, nu provar vi med John Guidetti. Han provade ju med skott där. Vilket mål, John.
Ja. Det spelar ingen roll. Vi åker härifrån med noll poäng återigen. Vi ska ha en straff med oss första halvlek. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Men det är så det är. Vi är väl fortfarande rankat som ett bottenlag. Och då får man inte med sig några frisparkar. Eller man får ingenting på sin sida helt enkelt. Och sen så jag har kommit hit så ska vi ha haft 4 sol. Helt solklara straffar. Vi har inte fått en enda. Men det är väl så det är. Vi får fortsätta jobba tills vi är topplag. Kanske vi får med oss dem.
Vi har det här med attributionsstil. Ringer det någon
Nej.
Klocka? Det är hur man attribuerar, hur man förklarar saker som händer.
Mm.
Och det här kan också kopplas till nivån av engagemang eller sunkkost, många svåra ord samtidigt. Australisk studie, mycket studie från Australien i just det här
kul.
Ämnet av någon lustig anledning. Men då var det fotbollslag och fotbollsfans.
Mm.
Och vad händer om man är ett fotbollsfan? Jag har varit inne på det. Man blir väldigt engagerad.
Mm.
Och vad händer när ett lag som man är väldigt engagerad i förlorar?
Man blir knäckt och man kan till och med börja spöa på varandra.
Visst.
Mm.
Och hur förklarar man förlusten?
Men det var det inte för att spela med dåliga, det var då man fuskade. Och...
Sådana grejer. Alltså, ja. alltså det förlorande lagets fans, till exempel när de fick skatta hur många frisparkar de olika lagen hade fått och sådär.
Ja.
Och då gjorde de större felbedömningar än vad vinnande laget
just det.
Gjorde. Alltså man tänker att men vi hade ju massa frisparkar emot oss.
Mm.
Man tillgriper den typen av förklaringar, domaren och så.
Ungefär så som att gissa att du kanske förklarar en förlust efter en monopolmatch. Eller som jag förklarar efter att jag och Alex har haft ett gräl som jag känner att jag går förlorande ur.
Ja, jag var så trött.
Ja.
Men du har förlorat 8 dagar i rad. så, men exakt.
Jag tycker än en gång vi är det bättre laget, men lik förbannat förlorar vi nu för 4 gånger i rad och... muddamålet, så att det är jävligt surt.
Sen har vi det här med självbild och personlighet. Vi har varit inne på det lite, att det finns en ärftlig komponent, personlighetsbiten där då.
Mm.
Läste en forskare som heter Evita March, också från Australien. Och vi har ju förstås det här med prestationsbaserad självkänsla då.
Att, just det, vissa kostar det mer att förlora än för andra.
Ja, exakt. För att jag är det jag presterar.
Just det. Jag kan inte luta mot att jag är härlig ändå, utan så, nej. Förlorar du så är du en förlorare.
Så det är ju en faktor, hur mycket av den varan man har. Men sen tog hon också upp det här med grandios narcissism.
Varje gång du säger sånt där så blir jag så generad. Jag känner mig inte helt oträffad.
Nej. Ja, precis. Men jag menar, här tror jag att du ska tänka mer Donald Trump.
Okay.
Som är hon tar upp honom själv i den här artikeln. Hon bara, nu ska jag inte ställa någon fjärde diagnos på Donald Trump.
Men låt mig ändå ställa en fjärde diagnos.
Ställa en fjärde diagnos på Donald Trump. Och så tar hon upp det här med grandios narcissism då. Och en person som har det draget utmärks av just det här att förneka förlust. Eller, det är liksom inte en möjlighet.
Nej, just det.
Jag kan i kraft av mig själv inte förlora saker.
Och mot naturlag.
Det är mot naturlagarna. Så att om det ändå inträffar, då måste man så att säga attribuera det till någonting.
Fusk eller felräknade röster.
Jajamän, exakt. Ja. Så att vi behöver inte gå så långt tillbaka i vår samtidshistoria för att hitta exempel på det här. Så att det är en sån grej. Alltså att den grandiosa narcissisten är typ alltid en dålig förlorare, definitionsmässigt. Mm. Men alla dåliga förlorare är inte grandiosa narcissister, tack och lov.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Det här med kognitiv dissonans kommer jag ta upp då. För det är ju det som uppstår. Alltså man får inte ihop sin självbild.
Just det. Jag ska ju vara bra. Det här kommer jag ut dålig.
Mm.
Och sen kanske ovanpå det här vi brukar prata om, att man också skäms över den där reaktionen. För jag tänker mig att när du, sekunden efter att du har kastat kortleken på golvet för att ditt ex vunnit i Chicago 8 raka, så känner du kanske inte superstolt över dig själv.
Nej, man känner sig väldigt, väldigt härlig. Verkligen.
Och att man i teorin vet att det här är ett enda himla spel. Och så bara, men ändå känner mig värdelös.
Yep.
Ovanpå att ens självbild blir förvrängd.
Ja.
Det inte går ihop, så dessutom får man skämmas för sin egen reaktion.
Precis. Och det här är ju problemet då med det här med barnuppfostran. Om man uppfostrar sitt barn till att du ska alltid vinna.
Mm.
För barnet kommer ju inte alltid vinna. Och då kommer det uppstå kognitiv dissonans. Jag är ju en som alltid ska vinna. Men nu vann jag ju inte. Och då kommer man börja med den här typen. Alltså skylla ifrån sig att attribuera den här förlusten. Förlägga skulden för det på annat och andra. Och då blir man outhärdlig.
De minns man ju från förskolan. Ja. Det är ju inte...
Nej, så förutom att man går runt och mår kass så blir man en outhärdlig person.
Ja.
Helt enkelt. Och det vill man ju inte ge sitt barn.
Nej, verkligen inte.
Jag kommer stoppa ner namnen i påsen. Är alla nöjda med skakningen?
Ja.
Bra. Fusk var det där.
Det går inte att skramla så nu över en brickan tygpåse.
Det hade varit bättre med en urn eller fast föremål, för man kan skaka om den. Man kan inte skaka om brickar i en påse.
Jag hittade en rolig studie på så här samhällsnivå. Kan det här dåliga förlorarskapet vara bra, om vi ska prata om lite sådana saker? Vi var inne på det tidigare. Precis som perfektionism så kan det i lagom dos vara bra att vara en vinnarskalle. Jag tänker mig att om man skulle göra en studie på landslaget nu.
Då har vi några sådana där.
Jag tycker att det är kraftigt överrepresenterat i elitidrott och så. Folk som
politiken
bara...
också, tänker jag.
Eller? Alltså, om man alltid är okej med att förlora, det är ju säkert superskönt.
Men varför skulle man då investera tid och så i själva tävlingen, oavsett om det är politik eller sport och så vidare, om det inte spelar någon roll?
Nej.
Hur det man förlorar eller vinner?
Man kommer nog kanske ha lite tråkigare. Och sen så tänker jag mig att man kanske inte kommer komma så långt, men det behöver man ju inte alltid göra.
Nej, visst.
Men om vi pratar prestation nu, så är det nog bra såklart då, med ett visst mått av dålig förlorar.
Ja, och att på samhällsnivå så är det kanske inte helt dumt att vissa vinnarskallar finns där för att springa 100 meter snabbare än alla andra, eller vara den som löser ett problem som ingen annan löst tidigare.
Ja.
För att man faktiskt investerar någonting i det och känner segersötma när man klarar av det.
Ja. Och sen så på den här studien som jag nämnde på samhällsnivå då, How to lose cases and influence people, det är sån här inom juridiken. Där hade, det var en kul studie på amerikanska högsta domstolen, att i fall där domare inte hade fått igenom, alltså du vet, de har ju en sån här en liberal falang och en konservativ falang i sin högsta domstol, Supreme Court, och i fall där en falang hade förlorat och varit liksom dåliga förlorare, så hade det på sikt varit bra.
För vem?
För dem. Alltså det hade återspeglats i liksom senare lagstiftning.
Okej, de fick lite liksom jävlar anamma av det, eller?
Ja, alltså teorin var så här. Dissenting justices, alltså sådana här domare heter det va, som var missnöjda med utfallet och som använde mer minnesvärt språkbruk när de kommenterade den här förlusten. Det satte sig bättre i debatt och alltså, de fick ett större impact hos allmänhet och andra när de gormade mycket och använde liksom kärvt, hårt språk för att beskriva den här förlusten och så.
Och då är vi tillbaka vid min kamrat som blir besviken när hon glömmer salt på utflykten, att engagemanget påverkas vi av. Mm. Är det det som är liksom nyckeln här?
Ja, det tänker jag mig att det kanske är. Så här, okej, vi förlorar den här viktiga striden, den här abortlagstiftningen.
Men vi brinner så in i helvete
alltså, det är så
för
jävla
detta.
Sjukt att vi torskar det här. Och,
för det här är viktigaste.
Ja. Eller, ja, det var ny dag, ny förlust, men vi tar nya tag. Alltså,
just det.
Så att, det var en sån studie och de kikade väl liksom väldigt lång tid och det var en rolig studie med så här, analyserat språk och stora datasätt och sådär. Så att det var bara
Jag försöker genast se hur kan det här appliceras på vanlig dum människa, till exempel mig själv. Vad kan man dra för lärdom där? Jo, engagemang är smittsamt och att inte sopa under mattan att man förlorat och rycka på axlarna är kanske lite respektingivande. Det här betydde någonting för mig.
Ja.
Jag ville inte att det skulle bli så här. Och nu blev det så här. Det är jag besviken
Nej, men
på.
När men du säger vill... det, alltså jag tänker om man tittar på hockeylandslaget och de gjorde någon fiaskoturnering nu, då vill man inte att de bara ska rycka på axlarna efter
Nej.
Det. Man vill att de ska liksom slita sitt hår som den där matadoren i Ferdinand och vara jätteupprörda. Det är det man vill se. Man vill se ett riktigt engagemang som ger någon slags hopp inför nästa turnering kanske. Tänker jag.
Ja, det tycker jag.
Till den dåliga förlorarens försvar.
Jag vill veta varför jag inte går vidare.
Därför att du sjunger som en telefonsignal.
Va?
Ja.
Nej, ni kan inte mena allvar.
Jo.
Ja, men då tycker jag att ni skulle kunna göra det här bättre själv.
Men fast vi söker inte jobbet som popstjärna. Är du med?
Slutligen då, så jag tänkte ta upp, jag läste lite forskning av en som heter John Maloof, tror också Australien, sjukt nog, allt det är bara en stor slump. En sportpsykolog, forskare. Om vi ska prata lösningar, hur kan man hantera det här? Han hade någon studie då där han hade testat med idrottspersoner som har förlorat att antingen inte göra någon intervention, alltså inte gå in och stötta, eller så gör man en intervention och går in och stöttar enligt hans program som jag ska dra alldeles snart. Och han kunde då se att jämfört med kontrollgruppen så blev mående humör snabbt bättre av den här interventionen då.
Så det finns alltså ett recept på hur man ska hantera en dålig förlorare?
Han har ett gäng tankeregler som man kan stötta en person med, eller sig själv om man känner igen sig i det här.
Låt höra.
Nummer ett. Sätt förlusten i perspektiv. Och det här känner jag igen från terapi. Sådär, att den här tidsresan som jag brukar prata om.
Ja, just det. Föreställ att du är 90 år och kollar tillbaka eller berättar för en vän. Eller hur.
Precis, och det kan vara en kort eller en lång tidsresa. Ja. Okej, du körde på den här tentan. Och just nu känns det som jordens undergång. Men om kanske 8 timmar så sitter du och dricker en kopp te och tittar på någon tv-serie och då kanske inte det spelar lika stor roll.
Eller om 2 år kommer du ha gjort 20 tentor. Och då,
Om 2 år, tänk dig vad du är om 2 år. Tror du att det kommer att vara liksom en annan plats?
Beroende på just detta.
Mm. Så, nej, oftast inte då. Okej. Tror du att du kommer att tänka något på den här tentan, att det kommer att spela någon roll då? Nej, det kommer nog inte göra. Och 10 år och så vidare. Alltså man kan ju göra den där tidsresan på olika sätt. För att de här förlusterna, oavsett om det är monopol eller något lite större, så fort man bara höjer blicken lite så brukar man se att det här har faktiskt ingen konkret betydelse i mitt liv.
Okej, perspektiv var tankeregel nummer 1.
Han tar upp att ingen vinner alltid. Alltså att det är väl närbesläktat med acceptansidén då. Att livet har upp- och nedgångar. This too shall pass. Den är ju alltid bra att tänka både när man vinner och förlorar faktiskt. This too shall pass. Jag säger det till mig själv. Lite då och då. Både i upp- och nedgång. Så och and in fact, winning all the time could get boring. Eller hur?
Just det.
Tråkigt liv det ska vara. Påminna sig själv om det. Nummer 3. om det är väldigt viktigt att vinna för dig, kom ihåg att gracious, vad säger man? Behavior, alltså värdigt beteende, är en seger i sig.
Åh, snyggt.
Eller hur?
Ja.
För så kan man verkligen uppfatta det.
Ja, men då vill jag ha det här liksom engagerade domartalet, men med gras.
Ja.
Liksom välformulerat och utan att smutskasta till höger och vänster, visa ett engagemang, men...
Mm.
Grattis, vinnare. Bra jobbat.
Precis. Att påminna sig själv om att man ofta är en förebild för andra i ens omgivning. Man är en modell för vilket beteende som är okej och sådär.
Ja, jag fattar. Inte att så här, du är så bra, du vinner ju alltid annars. Inte en sån trösttanke, utan mer så här, hur du gör visar för andra hur man borde göra.
Just det.
Ja.
Och att påminna sig själv om att det finns andra här. Ja. Som ser mig just
ja,
nu.
Just det.
Det blir egentligen ett litet perspektivskifte.
Just det,
att man
det
att se sig själv utifrån, det handlar just om det. Där. Att påminna sig själv om värdet av förluster. Att man lär sig någonting ofta.
Mm.
Kanske inte när man torskar i monopol, men okej, nu har jag förlorat 8 Chicago-matcher. Jag har, kanske har någon svaghet i mitt spel. Eller, alltså man kan ju
eller
ha
vilken
den...
otroligt skärpt kvinna jag har gift mig med. Eller vad jag blir stressad av just den här typen av situationer. Det gör att jag inte kan tänka klart.
Precis, och om man har väldigt mycket prestationsfokus då, vilket ofta de här personerna har, så att påminna sig själv om att misslyckanden är en del av framgången.
Ja, just det. Det säger man mycket till min son. Så här, den här teckningen blev inte som du ville, men... Att, man, att öva är ju det som är det roliga är.
Ja,
att bli bättre på någonting.
Exakt, och om man aldrig kastar sig ut och liksom vågar förlora, så kommer man heller aldrig att komma så långt kanske. Nej. Så att de mentala figurerna tar han upp då i den här lilla interventionen med de här personerna, och det hjälper, har han sett då i studier med folk som har förlorat. Så att de kan man ha, spara i huvudet och plocka fram. Och sen så tänker jag, nu är det jag som kommer med ett förslag här också. Och det är ju att återigen gå emot handlingsimpulser, så som är alltid effektivt. Alltså till exempel, jag argar ju en hel del, eller har gjort i de här sammanhangen. Slamrar i, alltså just det, jag minns någon gång när Luleå Hockey förlorade en final, det är mitt hockeylag. Då gick jag in på mitt rum och slog en hammare i väggen. Jag tog med en hammare och slog den i väggen, så att det blev en djup grop. Och nu kommer jag, när jag pratar om det, så kommer jag ihåg en gång när jag gick och slog mitt... Jag hade tagit alla mina sparpengar när jag var kanske 10. Köpte tennisracket, spelade mycket tennis då. Förlorade någon match, slog det i backen så att det blev alldeles skevt. Och hade inte råd att köpa ett nytt.
Nej, men Björn!
Och den typen av liksom argande... Alltså det tar inte bort någon... Det blir liksom inte mindre känsla av dåligt förlorarskap.
Nej, okej. Det hjälper inte helt enkelt.
Nej, utan det blir bara mer.
Ja.
Och andra beteenden jag ägnar mig åt är sånt där liksom undvikande, så att man bara lämnar, byter rum och sånt där. Bara, men har det så kul. Alltså att jag har övat mig på att så här, stanna kvar i situationen. Och sen så att inte gå på de här handlingsimpulserna.
Handen vill välta spelplanen. Då sätter vi oss på den handen.
Exakt. Och det där har varit ganska bra. Alltså det har varit också en viktig del för mig i att träna bort det. För att jag ska säga till lyssnarna att jag är helt ofarlig att spela Monopol med.
Alltså, det här kommer jag att testa, Björn, bara så du vet.
Ja, eller just Monopol tror jag. Alltså, känns inget bra. Men jag kan absolut spela spel. Och... alltså om det är någon som känner igen sig i den här dålig förlorare-grejen, så kan jag säga att det går absolut att träna bort. Jag skulle inte ens beskriva mig själv som dålig förlorare längre faktiskt.
Nej.
du ser tvekas ut.
Nej, men jag är så spelsugen nu, Björn. Jag är så sugen på att se dig hugga hammare i väggar. Och
jättelänge sedan.
Men ska vi runda av detta avsnitt då?
Det gör vi.
Det här som faktiskt ändå blev lite av ett försvarstal till den dåliga förloraren. Med mig, Lina Thomsgård. Och med mig sitter Björn Hedensjö. Och är författare och psykolog. Och avsnittet är producerat av Klara Wallin. Inspelat hos Beppo. Och ni hittar oss på till exempel Instagram. Dumma människor, där ni gärna får dela med er av egna erfarenheter av att vara eller handskas med dåliga förlorare. Och vi ses snart igen. Ny fredagsfråga på fredag. Nytt avsnitt på onsdagar. Tack så mycket.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!